Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Professional Real Estate Development – The Yearly Guide to the Business är en saklig introduktion till hur professionell fastighetsutveckling går till, skriven av Richard B. Pajser och utgiven av Urban Land Institute. Boken är en fackbok och handbok, snarare än en ren investeringsbok. Den förklarar hur en idé om mark eller byggnad blir ett genomförbart projekt från tidig marknadsbedömning och organisering av teamet till finansiering, byggande och förvaltning eller försäljning. Tyngdpunkten ligger på 5 vanliga utvecklingsområden, marksubdivisioner, flerbostadshus, kontor, industri och handel. Genom fallstudier och mindre exempel kopplas processerna till verkliga beslut. Pajser förenar akademisk kunskap med erfarenhet av markutveckling och större projekt, vilket ger framställningen en praktisk inriktning. För svenska lyssnare är regelverk, finansieringsformer och marknadsvillkor delvis annorlunda, men bokens centrala frågor är igenkännbara även här. Särskilt samspelet mellan detaljplanering, efterfrågan, kostnader, risk och långsiktigt fastighetsvärde. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, utvecklingsprocessen som en senkedja av beroende beslut. Bokens grundidé är att fastighetsutveckling inte kan reduceras till att köpa mark och uppföra en byggnad. Projektets resultat formas av en sammanhängande kedja av beslut, där ett misstag tidigt kan bli mycket dyrt senare. Utvecklaren måste först bedöma platsen, den möjliga användningen, efterfrågan och konkurrensen. Därefter behöver projektet anpassas till regler, tekniska förutsättningar, finansiering och en realistisk tidplan. Först när dessa delar går ihop finns ett trovärdigt underlag för att ta större ekonomiska risker. Boken behandlar därför utveckling som en process där analys och genomförande måste hållas ihop. Marknadsbedömningen påverkar exempelvis byggnadens storlek och utformning. Utformningen påverkar kostnaden. Kostnaden avgör sin tur hur mycket kapital som krävs och om kalkylen klarar långivarnas krav. Denna helhetssyn är användbar även i Sverige, där detaljplan, bygglov, kommunal infrastruktur och markanvisningar kan påverka både tid och ekonomi. Läsaren får en bild av varför professionella utvecklare arbetar stegvis, använder kontrollpunkter och omprövar projektet när ny information förändrar förutsättningarna. Bokens praktiska värde ligger i att den gör dessa beroenden tydliga istället för att behandla marknad, byggande och finansiering som separata ämnen. För det andra, utvecklarens roll och arbetet med det tvärprofessionella teamet. Pajser beskriver utvecklaren som den part som samordnar projektet, snarare än som den person som ensam behärskar varje specialistområde. Ett fastighetsprojekt kräver normalt juridisk, finansiell, teknisk, arkitektonisk och marknadsmässig kompetens. Därför är valet och styrningen av utvecklingsteamet en central del av affären. Arkitekter och ingenjörer tar fram lösningar, entreprenörer bedömer byggbarhet och kostnader. Jurister hanterar avtal och tillstånd medan mäklare, rådgivare och förvaltare bidrar med kunskap om hyresgäster, köpare och drift. Utvecklarens uppgift blir att formulera projektets mål, välja rätt kompetens och se till att specialisternas råd vägs mot samma ekonomiska och marknadsmässiga ram. Boken betonar också vägar in i branschen, vilket passar dess målgrupp av nyare utvecklare och yrkesverksamma nära fastighetssektorn. Den visar indirekt att erfarenhet från exempelvis bygg, kommunalplanering, bank eller förvaltning kan vara en grund, men inte ersätter förståelsen för helheten. I en svensk kontext är samordningen med kommun, planerare och lokala aktörer ofta särskilt viktig. Bokens lärdom är att utveckling är ett samarbetsyrke, men att ansvar inte kan spridas bort. Någon måste hålla ihop kalkylen, besluten, riskerna och projektets riktning. För det tredje, olika logik för mark, bostäder, kontor, industri och handel. En tydlig styrka är att boken skiljer mellan de 5 utvecklingstyper som den behandlar. Marksubdivisioner, flerbostadsprojekt, kontor, industri och handel har olika kunder, intäktsmönster, lägeskrav och risker. Därför går det inte att använda en enda mall för alla projekt. Vid markutveckling är frågor om infrastruktur, etappindelning och försäljning av byggklara tomter centrala. För fler bostadshus spelar boende efterfrågan, upplåtelseform, hyror eller försäljningspriser och den lokala bostadsmarknaden större roll. Kontorsprojekt är beroende av hyresgästernas lokalbehov, tillgänglighet och marknadens vakansnivåer. Industrifastigheter bedöms utifrån logistik, transporter, tomtens funktion och byggnadens användbarhet. Handelsprojekt kräver i sin tur förståelse för kundflöden, handelsområde och hyresgästernas affärsmodell. Indelningen hjälper läsaren att ställa mer precisa frågor innan pengar binds i ett projekt. Den visar också varför goda resultat i en kategori inte automatiskt kan överföras till en annan. Svensk handel har exempelvis påverkats starkt av e-handel och förändrade centrumlägen, medan logistikfastigheter har fått ökad betydelse. Sådana förändringar ändrar inte bokens ramverk, men de gör produktanpassning och aktuell marknadsanalys ännu viktigare. Bokens fokus på produktsegment ger därmed ett språk för att analysera vad som faktiskt driver ett enskilt projekt. För det fjärde, marknadsanalys och ekonomisk kalkyl före byggstart. Boken placerar marknadsanalysen nära den ekonomiska kalkylen. Eftersom en byggnad bara har ett värde i den mån marknaden efterfrågar dess ytor eller bostäder till nivåer som bär projektet. Utvecklaren behöver därför pröva vem kunden är, vilka alternativ kunden har och om projektets läge, kvalitet och pris är konkurrenskraftiga. Därefter måste förväntade intäkter ställas mot markkostnad, projektering, byggande, finansiering, avgifter, marknadsföring och oförutsedda utgifter. Resonemanget är viktigt eftersom kalkyler ofta ser stabila ut om man antar optimistiska hyror, priser eller byggkostnader. En professionell analys behöver istället undersöka hur känsligt projektet är för förseningar, högre räntor, svagare efterfrågan eller lägre uthyrningsgrad. I Sverige kan förändrade kreditvillkor, entreprenadkostnader och långa planprocesser göra denna prövning så särskilt relevant. Boken ger inte en universell siffra för vad ett projekt ska kosta eller avkasta. Dess bidrag är snarare att visa logiken i att varje del av kalkylen måste kunna förklaras och kopplas till marknadsdata och realistiska antaganden. Fallstudierna och de mindre exemplen hjälper läsaren att se hur abstrakta beräkningar blir faktiska beslut om projektets omfattning, tidpunkt och utformning. Därmed framstår analysen inte som formalitet för långivare, utan som ett sätt att avgöra om projektet alls bör genomföras. Slutligen, branschtrender utan att tappa fokus på plats och genomförande. Utöver genomgången av processen och produktkategorierna behandlar boken utvecklingstrender i branschen. Detta perspektiv är betydelsefullt eftersom fastighetsutveckling sker med lång framförhållning. Ett projekt som verkar rimligt vid markköpet kan möta en annan ekonomi och annan efterfrågan när byggnaden står klar. Trender kan handla om förändrade arbetsmönster, befolkningsrörelser, nya handelsvanor, infrastruktur eller skärpta krav på utformning och miljö. Bokens övergripande budskap är dock inte att utvecklaren ska följa varje kortsiktig trend. Istället behöver trender bedömas i relation till platsen, produkttypen och projektets tidshorisont. Det är en användbar skillnad. En generell nationell utveckling kan få helt olika konsekvenser i ett växande storstadsområde, en mindre kommun eller ett etablerat industriområde. För svenska förhållanden kan urbanisering, järnvägsinvesteringar, klimatrelaterade krav och förändrade behov i stadskärnor vara exempel på faktorer som måste översättas till lokala beslut. Boken påminner därmed om att fastigheter är långsiktiga och lokala tillgångar, även när kapitalmarknader och samhällsförändringar är bredare. Den som vill använda trender professionellt måste koppla dem till konkreta frågor som vad som ska byggas, var för vem, i vilken takt och med vilken riskreserv. Det gör trendanalysen till ett komplement till, inte en ersättning för, platsstudier och kalkyler, sammanfattningsvis. Professional Real Estate Development passar främst blivande utvecklare, fastighetsstudenter och yrkesverksamma inom bygg, finansiering, rådgivning, förvaltning och offentlig planering. Den är också relevant för investerare som vill förstå vad som händer före den färdiga fastigheten blir ett investeringsobjekt. Läsaren får ingen genväg till säkra projekt och boken bör inte användas som ersättning för lokala marknadsdata, juridisk rådgivning eller svensk kunskap om plan- och byggprocesser. Däremot ger den en robust begreppsram för att ställa bättre frågor, bedöma ett projekts osäkerheter och förstå varför utveckling kräver både specialister och tydlig samordning. Det praktiska värdet ligger särskilt i kopplingen mellan utvecklingsprocess, produktval, marknadsanalys och ekonomi. Många böcker om fastigheter koncentrerar sig antingen på investering och värdering, byggteknik eller en viss fastighetstyp. Paces bok skiljer ut sig genom att behandla utvecklarens arbete som länken mellan dessa områden. Den gör dessutom en tydlig åtskillnad mellan markutveckling, bostäder, kontor, industri och handel, vilket motverkar allt för enkla jämförelser mellan skilda marknader. Att den innehåller fallstudier och mindre exempel förstärker handbokskaraktären. För den svenska läsaren är den mest användbar som ett internationellt grundverk. Principerna om plats, efterfrågan, genomförbarhet, risk och teamarbete är överförbara, medan detaljer om lagstiftning, Finansiering och praxis behöver kompletteras med svenska källor. Just denna kombination av bred orientering och konkret utvecklingslogik gör boken varaktigt användbar. Om du vill stödja Richard B. Pizer PhD, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!